Kära fru landshövding, mina damer och herrar. Vi satt på flyget och det hade blivit såna oerhörda förseningar. Först med dimma i Linköping, sen med dimma i Kalmar och i Ronneby och sådär. Då kom jag ihåg hur en av föredragshållarna vid ett symposium, tidningssymposium i Venedig berättade om hur han hade fastnat ovanför New York i en liknande här, i en kö som ofta är vid Kennedy Airport. Och den varade väldigt länge och det var dimma och man kunde inte gå ner. Och till sist så meddelade piloten, och det var hans fru som var där, den här föreläsaren och hans fru som var ute och reste, de såg fram emot Europa. Och sen så meddelade piloten, sa det att ja, vi är hemskt ledsna för den här förseningen och vi har fått en ny komplikation. Dimman har brett ut sig och vi har bara bensin för en timme längre. Och föreläsaren blir oerhört uppskakad och tittar på sin fru som var helt lugn och leden, så vände sig mot sin man och sa: Så skönt, sa han, annars hade vi blivit sittande här i luften hela eftermiddagen. Nu höll ni på att bli sittande här hela eftermiddagen i den här föreläsningssalen, men jag har hört att ni har hållit igång ändå. Det är väldigt kärt för mig att komma ner, och ni ska veta det, att det är lite nervöst. Det är mycket känslor i det här, och därför har jag döpt om mitt anförande. Inte så här att vi ska glömma perspektivet på landsbygden, men jag har döpt om det till "Därför bör vi älska Blekinge". Och jag ska förklara hur jag älskar Blekinge lite grann. Tack så mycket. Jag vet att det var en lite svag applåd, men det beror på att det var någon från Kristianstad närvarande här också. Jag mötte honom där ute. Biblioteket i Ronneby bad mig i fjol höstas komma ner och tala om ordet och språket. Och det kändes plötsligt för mig som om jag hade fått förlåtelse av alla de som jag förbrutit mig emot genom att inte ens längre hålla fast vid och tala den dialekt som jag hade som barn. Jag talar ju inte längre riktig blekingska. Och jag måste berätta varför. För det har ett samband med dagen. Det förhöll sig så att jag efter studenten i Karlshamn så småningom hamnade i Uppsala där jag skulle bli någonting. Jag blev nu ingenting i sig, men jag spelade flitigt studentteater. En av regissörerna i den här studentteatern var sedermera dramatenchefen Jan-Olof Strandberg. Och när han hörde min blekingska så undrade han: "Det var ett förfärligt språk du talar", sa han. "Var kommer du egentligen ifrån?" Och jag fick råd när han talade om att jag kom från Ronneby. Och då sa han att det där måste vi arbeta bort, det där ärret. Du kan inte spela teater, du kan inte bli en skådespelare om du har ärr, förstår du? Så att för att få vara med i Uppsala studentteater så var jag tvungen att sluta tala mina tungrotsärr. Och eftersom jag samtidigt var kär i en flicka i ensemblen och ämnade dela mitt återstående liv med henne, så stod jag inför ett fruktansvärt val. Kärlekslös, gå under med mitt tungrotsärr, eller överleva genom att konvertera till tungspetsärret. Jag valde det senare, fick tungspetsärr, flickan övergav mig omedelbart. Teatern blev en fiasko för mig och kvar av hela äventyret så är nu ett tungspetsärr. Det är en historia, mina vänner, som handlar om landsbygd, lämplig att dra på en landsbygd, en stad som denna. För det var sanningen att landsbygden, landsorten, det var inte fint nog. På landsbygden, sa man i Stockholm och Uppsala, där sen kommer att vara mycket, där talade man så konstigt. Landsbygden, landsorten, var fulla dårar, helst efterblivna sådana. Gud nåde den överhuvudtaget som var från landsbygd. Och jag hade faktiskt ett mindervärdskomplex att jag kom från Blekinge. Nu är man 57 år och jag känner en oerhörd glädje och styrka i kunskapen om att vara Blekinge, komma ifrån denna förkättrade landsbygd. Ja, hela landsortsbegreppet har fått en ny innebörd för mig de senaste 7-8 åren. Ni har hört talas om fyren vid landsort. I tidningssammanhang, på symposier och så vidare i Sverige, så brukar jag stå upp och tala om landsortens fyr. Det är från landsorten, säger jag, jag vill gärna inkludera landsbygden, som ljuset numera kommer. För 7 år sedan så beslöt jag mig, att efter 21 år i Stockholm, där jag tjänat mammon i familjen Bonniers gestalt, bryta upp och återvända till landet, som mina kollegor sa. "Vad i Jesu namn ska du där nere och göra", sa de. "Du hör ju hemma i Stockholm. Det där är periferi och du hör hemma i centrum", sa de. Jag svarade dem att jag tänker flytta för att ta med mig centrum. Periferi, det är ett begrepp för dem som aldrig varar utanför sitt eget centrum. Centrum skapas där människor är aktiva. Men den här föreställningen om landsbygd som något undervärderat, nästan mindervärdigt, lever faktiskt kvar. Vi talar om det på planet ner. Det är fortfarande en fördom. Det finns människor som säger till mig, jobbar du fortfarande bara på den där landsortstidningen? Och jag tänker på att jag får väldigt mycket beröm för att jag grundade Dagens Industri. Jag hade en redaktion på 30-35 personer. Korrespondenten i Linköping, som är varenda östgötes käraste läsning, den har en redaktion på 90 personer och omsätter mycket mer än Veckans Affärer och Dagens Industri. Det är en stor tidning, men för huvudstadsborna ser det någonting med landsortstidningen. Det är bara något obetydligt. Problemet är då, och vår uppgift är då, att bryta den här vanföreställningen om avgrunderna som finns mellan landsbygd och stad, mellan landsort och huvudstad. För det är nämligen begrepp som styr vårt handlande, förlamar våra idéer och leder tankarna fel. Åsiktsmonopolet som finns i Stockholm, vi kan inte komma bort ifrån det, inte minst genom tv och radio, det enkelriktar tänkandet när det gäller Sverige och svenskarna. Vill man därför tala om landsbygdens utveckling som ett perspektiv, i ett perspektiv, så är det just detta tankemönster som vi först måste renovera och förändra. Jag kommer hit av känslomässiga skäl, säger jag. Med stigande ålder och en insikt kanske att jag börjar bli väldigt gammal, så ser jag allt mera mitt gamla län som en oerhörd naturtillgång, mänskligt och ekologiskt och på alla andra vis. De observanta bland samhällsfilosoferna och samhällstänkarna har redan observerat den här saken. De verkligt stora industrierna ligger inte längre i Stockholm och i storstäderna. Börsens vinnare är inte nödvändigtvis, och inte just nu i varje fall, huvudstadsföretag. De stora författarna, de har inte mantalsadress i Stockholm. De älskade namnen kommer från landet. Jag behöver bara nämna namn som Sara Lidman, Gerda Antti, Sven Deblanc, Kerstin Ekman. Landsortsförfattare ursprungligen allihopa. Det stora i Sverige, menar jag, sker någon annanstans, bara inte i det som vi envist kallar för huvudstad. Vi borde tala om huvudlandet istället. Huvudlandet är det som ligger utanför Stockholm. Vi som kom härifrån och fick viktiga uppdrag överallt utom i vår egen bygd, därför att det inte riktigt stämde tidsmässigt, vi måste ju ändå ha fått en väldigt fin start. Någonting fick vi med oss hemifrån den här hembygden som var starkt värdefullt och varade. Och jag vill säga så här. Det Sverige som byggs idag byggs av flickor och pojkar som kom från landet. Logiken förefaller mig så enkel. Det finns ingenting som kan kallas sekunda platser i ett land. Och vi får också akta oss väldigt noga när vi har kampanjer för landsbygden, till förmån för dess utveckling, att ge mottagarna en känsla av att det gäller att utveckla något underutvecklat. Det är inte det det handlar om. Det är att ge utveckling kanske en annan fåra. Vad det gäller är att peka på möjligheterna. Och det är därför jag har satt en annan rubrik på mitt anförande. Därför bör vi älska Blekinge. Det är inget län bortom all ära och redlighet, utan ett landskap med ära och redlighet. Vad kan vi då göra för att Blekinge på något vis ska bli ännu mer älskat? För att landsbygden framförallt i första hand ska kunna balansera centralismen och byråkratismen som överallt sticker upp sitt fula tryne. Vad är det som vi kan ge ett landskap som bara det ska ha? Jag minns just nu en historia från mitt torp i Småland. Det är så hemskt att jag till och med inte ens har torpet i Blekinge. Där gjorde jag för många år sedan en liten renovering. Och jag rekvirerade virke från en odalman, en torpare och skogsägare inne i det mörka, mörka Småland. Han bodde ett par mil ifrån torpet. Det var en ganska stor affär. Vi byggde om flera saker. Och vi kom överens om att en söndag skulle vi träffas och dricka kaffe och jag skulle betala honom. Han hette Flodmarkan. Han bodde inne i någonting som var en gammal mosse nästan. Han var en enastående man med en tand i munnen. Han körde en Harley Davidson och han var finklädd när han skulle komma till den här stockholmaren och hämta betalningen för virket. Hans Harley Davidson smet ner genom backen ner mot gården. Och vi satt sen i köket. Vi skulle gärna ha tagit en snaps, men det var inte läge för det. Utan vi skulle göra upp betalning så småningom. Och flodmarkaren hade med sig ett papper som han tog upp. Så sa han så här: ja, jag har ett annat papper också, sa han. Jaså, vadå? Jag har kvitto alltså. Har du två kvitton, sa jag. Varför har du det kvitto? Ja, jag vet ju inte hur han du är egentligen, sa han. Ja, vad är det för skillnad på kvittorna, sa han. Ja, jag har ett här med moms. Och så har jag ett utan moms här. Jaha, sa jag. Men vad gör det för skillnad? Ja, ser du här i Småland, här använder vi inte moms. Flodmarkaren hade kommit på någonting unikt för Småland. Och jag vill naturligtvis inte i landshövdingens närvaro uppmana er att hitta på sådana kryphål. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi försöker se efter. Är det någonting som vi kan tillföra landskapet i rikare mån? Ni vet att jag har ett förflutet som näringslivsjournalist. Jag tillhörde de som byggde upp Veckans Affärer med start 1965. Jag startade Dagens Industri 76. Och som tidningsman har jag därför nästan tvångsmässigt kommit att leva väldigt nära företagarna, företagandet och den ekonomiska politikens villkor på den nivån. Jag tror nu att jag börjar förstå långsamt, men det tar tid, vad företagsamhet är och betyder för någonting. Inte bara ekonomiskt utan också psykologiskt, socialt. Jag tror oerhört starkt på företagandets helhetsroll i samhället. Det handlar inte bara om mekanismer för att generera kapital eller skaffa sysselsättning. Utan jag tror att jag vågar påståendet att om vi inte hade en mångfaldig företagsamhet så skulle vi inte heller ha demokrati. Fritt utbyte av varor och tjänster är faktiskt också en förutsättning för demokrati. Företagsamhet är därför, menar jag, lika viktig som folkrörelser och fack. Företagsamheten är en del av den svenska modellen som vi gärna kallar blandekonomi, och den har vi orsak att vara stolta över. Så här vid en tillställning, när ni söker kanske nya identiteter eller vill förstärka de identiteter ni redan har, så tänker jag plocka upp några sanningar från mitt liv som näringslivsjournalist och se om jag kan brodera på tankar om småföretagsamhetens betydelse. För jag har nämligen kommit på den allra viktigaste sanningen. Och den lyder kort och gott: alla har vi varit små. Allt stort har börjat smått. Det är faktiskt småföretagsamheten som är livsnären i svensk industri. Och jag ska snart tala om det. Någon har sagt att ingen organisation ska vara större än 11 personer. Jesus Kristus hade 12 i sin, och det visade sig gå åt pipan, som ni kommer ihåg. Låt mig bara ge några siffror på vad småföretagsamhet handlar om, och som vi inte tänker på till vardags, för att vår massmediala bild av svensk industri, det är den bilden vi får av P.G. Gyllenhammars framträdande, av den roll som Hans Werthén spelar, av de stora jättarna typ Holmen, typ Saab-Scania och så vidare och så vidare. Alla dessa flaggnamn som vi är så stolta över, och vi får en känsla av detta är industri, det finns inget annat. Totalt fanns vid halvårsskiftet 87, och jag har fått färska siffror idag på morgonen från ett förbund uppe i Stockholm. Vid 87 halvårsskiftet fanns det 343 000 privata företag i Sverige. Förutom de 138 000 jord- och skogsbruksföretagen. Det är nästan en halv miljon företag i Sverige. Den helt dominerande delen, 342 000, utgjordes av småföretag, företag med mindre än 200 anställda. Av småföretagen så uppgick de minsta företagen 0-19 anställda upp till 331 000. De mindre företagen, alltså färre än 50 anställda, var 338 000. Och de medelstora företagen med 50-199 anställda uppgick till bara drygt 3 000. Tar man hänsyn till att väldigt många företag numera ingår i koncerner också, så var småföretagen fortfarande väldigt många, 329 000 till antalet. Deras andel av den privata affärssektorn är praktiskt taget 100%. Antalsmässigt dominerar småföretagen alla branscher. De stora företagen, det vill säga företag med minst 200 anställda och mer alltså, är genomgående inte fler än 1%. Det är inte den bild vi har om vi ser på rubrikerna i tidningarna och på nyheterna i Aktuellt. Den mest småföretagsintensiva branschen är förstås övriga tjänster som det kallas för. Det är såna här saker som frisörer och annat. De har inte mycket med mig att göra som ni vet, men i alla fall. 98% av företagen har alltså mindre än 20 sysselsatta. De här siffrorna tycker jag ger en bild av en rikedom som vi inte riktigt föreställer oss finns. Men som ger tankeställare för framtiden och för kanske kan ge en indikation åt vilket håll Blekinge också bör gå. Det är också intressant att se att det är bland småföretagen, bland de nystartade företagen, som flest antalet jobb skapas. 45 000 växande svenska företag, enligt statistik, skapade för ett par år sedan 164 000 jobb. 75% av de här jobben skapades i företag som är under 200 anställda, alltså som kan räknas till de små företagen. Och det är fascinerande att tänka sig att väldigt många, också av de stora företagen, börjar så oerhört smått att vi nästan inte kan förstå hur sen undret har gått till. IKEA började med, som ni vet, en idog man uppe i Växjö som jobbade extra när han låg i lumpen på I11 och sålde permar från en källare på lediga stunder. Och han hade redan då högre inkomst än regementschefen vid I11. Jag ska för övrigt läggas ner nu. I11 alltså. Inte IKEA. Hennes och Maurits startade med att en bankdirektör på SE-banken till sist motvilligt beviljade grundaren en kredit på 25 000 kronor. Idag är det ett imperium. Och när man går igenom företag efter företag så får man uppleva detta under att man börjar praktiskt med ingenting väldigt ofta. Och så växer det ofattbart. Och jag ska berätta en lokal historia för er som ger, ska vi säga, hela stämningen kring den process som företagande och växande företagsamhet är. Jag ska berätta historien om Nedre och Övre Bergman. Nedre och Övre Bergman var två speceriaffärer i den goda staden Ronneby där jag råkar vara född. Två bröder Bergman bodde där i början på 1800-talet. Och de startade varsin handelsrörelse. De kallades i folkmun, för de låg inte så långt ifrån varandra, Övre och Nedre Bergman. Och Övre var längre bort från ån och Nedre var nära ån. Carl Emil Bergman, en av de här två, satte förutom handelsrörelsen upp en såg i närheten av ån. Han fick en son, Albert, som vidareutvecklade sågen och flyttade den till hamnen. Det gick mycket illa. Man kan tänka sig vilken storm det skulle vara i dagens massmedia. Konkurser, lurendrejerier, jäkla privatföretagare som inte kan sköta ekonomin. Han fick 3 konkurser och till slut avyttrade han, ganska trött kan man tänka sig, sin såg- och snickerifirma. Och ett nytt företag bildades på grundval av det konkursdrabbade företaget och det hette Ronny Bereds Trävaru AB. Det här nya företaget, grundat på spillrorna av den ursprungliga sågen som i sin tur utvecklades av en speceriaffär, expanderade starkt, började exportera och gjorde plötsligt paketstad bland annat. Samtidigt som det här skedde på 20-talet så måste familjen Vettje, välkända industrikretsar, av miljöskäl lägga ner sin paketfabrik på Liljeholmen i Stockholm. Vettje, som hade anknytning till Sydsverige, köpte den lilla fabriken på Ronneby Red och döpte företaget till Limhamn Trä AB. Nya namn. Man utvecklade sitt företag på golv särskilt. Efter ekpartetten kom vinyl och plast in i produktionen. Man anställde lyckligt nog en skicklig schweizisk tekniker och ekonom. Han hette Willy Sen. Och så skapades Tarkett 1967. Nu läser man och vet om att Tarkett sedan man erövrat Amerika också erövrar Europa. Man finns praktiskt taget över hela världen. Företaget är juvelen i det gamla tändsticksbolagets krona, nuvarande Swedish Match, som köpte Tarkett. Tarkett är en multijätte, förtjänar stora pengar, har enligt den statistik jag har över 6 000 anställda. Och fortfarande ligger det en fabrik och ett kontor i Ronneby Red. Och var en som har lite fantasi kan se det här som en Bergman-film, en spännande Bergman-film om industriell utveckling. Historien om Nedre Bergman och hans speceriaffär och såg, som via skiftande öden till sist blev en världskoncern. Jag tycker det är en fantastisk historia. Och den är mycket, mycket lärorik. För vem kan drömma om att en speceriaffär ska kunna bli en världskoncern? I en liten småstad som Ronneby dessutom. Företag är som levande väsen och vi måste börja inse det. De föds, de lever och de dör ibland. De blir sjuka ibland och mår illa och har svårt att hämta sig. Och de blir invalider och de blir förstörda av olika saker. Från början vet vi ju väldigt lite om hur våra egna barn ska bli. Ingen visste vad jag själv skulle bli. Ingen, man hoppas naturligtvis det skulle bli någonting. Men vi accepterar inte att någon skulle slå på ett barn därför att det inte kan gå till exempel. Utan vi uppmuntrar barnet att lära sig gå. Med kärlek åstadkommer vi det här undret att barn växer upp och får allt större erfarenheter. Historien om Nedre Bergman, det handlar ju om en slags barn i industrihistorien som utvecklas på olika sätt, går igenom olika strapatser precis som en levande människa gör det. Bergman-pojkarna som inte kunde enas om en affär utan skapade två. En som flyttade till ån och en som lade sig till med en såg. Och en som råkade ut från konkurs och elände. Men innerst inne fanns det en molekyl av det ursprungliga arvet. Och det är det som är det intressanta. Av specerier blev det en växande molekyl i en sovande småstad. En världsgigant. Det fascinerande är ju det att när människor gör såna här saker så utstrålar de liv på ett egendomligt sätt. Idéer har en förmåga att överleva det rent materiella. Företag kan dö, men det som människor ändå har varit inne på och gett en upptakt till, det överlever oftast. Men det dyker upp i nya former. Företag ändrar karaktär, byter skepnader, byter namn, får nya förhoppningar, nya affärsidéer. Och man kan tycka att det är väldigt långt mellan ursprunget. Men det finns ett ursprung. Någon gång började det, och det är det som jag tycker vi aldrig ska glömma bort. Historien om Tarkett, som är en lokal historia som skulle dras i varje folkskola i det här länet, som ett exempel på vad näringsliv är för någonting, det är också en lektion i konsten att skapa företagsamhet. Och någonstans, just nu när vi sitter här, någonstans finns det förmodligen en oansenlig firma i vårt land. I Bräkne-Hoby kanske, i Bredåkra, i Asarum, i Mjällby, i Nättrum, i Järnavik, vad vet jag. I Gammalstorp, i Karlsson, i Ronneby rent av om igen. Kanske någon som heter Bergman. Någonting som bär, någon som bär på ett embryo till någonting som kan växa och bli stort. Hemligheten är att framtiden för sådana här saker är hemlig. Men för att landsbygden, de som inte har så mycket företag, ska utvecklas, ska kunna göra det, så måste det skapas ett klimat så att människor vågar företaga. Vi må vara socialdemokrater eller liberaler eller centerpartiklar eller miljöpartister. För landets skull och för våra barn och barnbarns skull så är vi fortfarande beroende av att tusentals företagsblommor får blomma. Och för Blekinge, precis som för Sverige naturligtvis, så skulle det vara väldigt lönsamt att mycket aktivt skapa klimat för en sådan process. Mindre företag, mina vänner, är nämligen det nätverk som förser mångfaldens ekonomiska samhälle med nytt friskt blod. Och jag tycker att de får oförskyllt lite uppmärksamhet. När Volvo rycker in och skapar 100 000 jobb i det plågade Uddevalla med industriministerns hjälp, då blir det oändliga spaltmeter om denna räddningsaktion och hyllningsreportage. Men om 100 små företag, anonyma företag, som kanske finns just i den här bygden här, var det där utökade antalet anställda med 10 stycken, så kommer det mycket lite rubriker. Kanske inte en enda. Inte ens i lokalpressen. Men när 1000 nya jobb ska skapas av Volvo i Uddevalla, då måste man bygga om motorvägar och anlägga en helt ny infrastruktur och bygga om hamnen. Sätta igång en oerhörd massa saker som förändrar kanske ekologin och miljön och skapar just det här täta industrisamhället. Och med tysthet, de här små företagen, de här 100 företagen, anställer fler människor, så sker det ofta på den existerande basen av infrastruktur. Det är ingenting som bollar särskilt mycket uppståndelse. Det är skonsamt för miljön. Man bara växer lugnt och stilla som människor gör i en familj, som barn gör i en familj. Och därför är det också bra med småföretag. De är skonsamma i starten, så att säga. Det är inga åthäver omkring dem. Och likadant är det väldigt skonsamt när det går på tok för småföretag. Det är inte hela världen faktiskt om ett eller annat småföretag dör. Jag tycker det ingår i vårt nya medvetande att vi ska erkänna att de gör det. Men när stora koncerner gör, när varv, Camilla, står på öronen, när stora järnverk och skogsbruk och så vidare står på öronen, då rämnar nästan marken. Då gungar det i jorden och då är det hela orter som kapsejsar. Och vanmakten sprider sig i samhälle efter samhälle. Småföretag, de kan dö och de kan födas. De är skonsamma också när de går bort, så att säga. De dör på ett värdigt sätt, även om det är personliga tragedier. Det är heller aldrig i Anderstorp och i Gnosjö och i sådana här platser där småföretagen dominerar som samhället måste gå in och hjälpa till. Utan det är de orter som har varit beroende av en enda stor industri, ofta ett enda bruk, där man måste ställa upp. Och då kostar det oerhört mycket pengar. Det är alltså lönsamt att stödja småföretagsamhet i alla skeden, kan man säga. Det är också viktigt att peka på i sånt här sammanhang hur dynamiska småföretagsamheten, småföretagarna är. Det har gjorts oerhört mycket statistik över det här. En statistik jag har tillgång till just nu visar att 66-70% av alla nya jobb i USA genereras av vad man kallar small business, alltså småföretag med färre än 20 anställda. De stora företagen däremot, de stora koncernerna, giganterna, de uppvisar en negativ sysselsättningstrend. De är ofta inne på att rationalisera ännu hårdare. Och de är förhäxade av sin maskinpark. Där är det inte lika troligt att expansionen mänskligt kommer i fråga om jobb. I det lilla företaget, det vet man också, så får man ut oerhört mycket mera av de investeringar man gör. Därför att ofta handlar det ju om den privata företagarens egna pengar. Man är väldigt försiktig med sina egna pengar. Man är noga när man gör investeringen. Man tänker sig för. Ansvaret ligger här och nu hos en fysiskt närvarande individ. Det är inte som i stora företagen, någon annan tar ansvar. Det är inte som i de statliga företagen ofta, det är någon annan, det är kanske regeringen, det är riksdagen som tar ansvar. Det är en väldig skillnad när den lille företagaren gör en investering och känner, det här får jag sota för om det inte går bra. Och vi vet också att det är de små företagen som ofta de roligaste idéerna har kommit fram. Jag brukar tala om Xerox-idén. Finns det inte ett enda företag som inte har en kopiapparat? Det var ett litet småföretag i Houston, Texas, som kom på idén med hur man slår kopior. Man kan förbanna dem för det i sig, va? Men de kom på det och de skapade en världshandel, en helt ny bransch. I småföretag kom sådana revolutionerande uppfinningar som transistorn fram. Insulinet föddes i ett litet kemilaboratorium. Vakuumförpackningar, kodakrom, filmcellofan, kulsprutor, polaroidkameror. Den här stora datorn som vi har i Linköping, varifrån jag numera kommer, va? Cray-datorn som kan räkna, jag tror det är 250 000 tal på en sekund. Den skapades av en man som var trött på hur han behandlades i ett stort elektroniskt företag i USA. Han gick över på andra sidan gatan, köpte en liten övergiven butikslokal och skapade världens största dator. Det är småföretagare som ofta ställer till med fantastiska saker. Och det intressanta är, och ni har förstått min poäng, att man vet aldrig från början i själva den här småföretagande processen vad det är som är växtbart, vad som har framtiden för sig. Utan det är faktiskt en risktagning man gör. Men det är egentligen ingen som drabbar oss särskilt mycket. Men vi ska se till att de som vill riskera någonting, de som vill skapa någonting, de ska få göra det utan att från början bli nedslagna. Företagande är som den obefläckade avelsen, menar jag. Det är mystiskt. Den kommer fram bara. Det är ingenting som utvecklingsfonder kan fixa, möjligtvis stödja. Det är ingenting sånt som startar eget kampanj a priori kan greja till. Utan företagande är en livsprocess lika märkvärdig som allt annat skapande liv. Därför, mina vänner, ska vi vara ömsinta om människor som verkar lite galna, som kanske har en företagande idé. Jag brukar berätta historien om Mr. Blad. Han hade en viktig grej att berätta. Och det kom ut till redaktionschefen om att det stod en man där nere i entrén. Och då sa redaktionschefen till en av sina underhuggare att du kan väl gå ner. Det här var 1933. Du kan väl gå ner i porten och se vad det är för en dåre som påstår att han har uppfunnit en grej som gör att man kan visa bilder på en radio. Och när han gick ut genom dörren, medarbetaren sa han, du passar dig noga för de där killarna brukar ha kniv. Mannen som stod i entrén var Mr. Blair, och han är den som uppfann televisionsapparaten i all enkelhet. Man ska vara lyhörd för att galningar kan komma in genom entrén när som helst. Och det vill till att de som bestämmer i det här samhället, landshövdingar och direktörer, lärare, kommunalråd och så vidare, att de har en förmåga att ändå lyssna färdigt till punkt. Det kan vara en dåre som har en väldigt spännande idé. Vad är det då som skapar den här företagsamhet? Varför får Mr. Blad en idé? Vad är det som gör att i Gnosjö och Anderstorp det växer fram småföretag på ett alldeles speciellt sätt? Ja, i fjol så får jag ner till Anderstorp för att kolla av hur det egentligen stod till. Egendomligt nog så hade jag inte varit i de där trakterna. Jag hade i Gnosjö, men i Anderstorp hade jag inte varit. Det fanns 150 företag. Jag besökte nästan varenda ett av dem. En känsla av det. Arbetslösheten då var 0,8%. Och jag är rätt underrättad så är den lägre idag. Och det intressanta var att arbetslösheten i de där trakterna, den är låg även när arbetslösheten grasserar överallt annat i Sverige. Det är något speciellt. Vad är det som gör att det finns ett fenomen som vi kallar för Gnosjöfenomenet och som vi gärna vill efterapa och som jag tror vi kan efterapa? Jag ska peka på några psykologiska faktorer. En är vad jag vill kalla fattigdomssyndromet. En gammal småländsk före detta riksdagsman sa i tal där nere: vi smålänningar har haft en väldig fattigdom, men eftersom vi var så många så har det inte blivit mycket över till var och en av oss. Det är ett gott skämt, va? Men det ligger en del i det. I Anderstorps tassemärke och skogsmörker så fick man tidigt slåss för överlevnad. Det var här som utvandringsströmmen var som stridast till Amerika. Bygden dränerades på unga pojkar och flickor, hela familjer. Jorden räckte inte till för de stora barnakullarna och man fick skaffa sig ofta något vid sidan om. Så blev det naturligt i dessa trakter att bli företagare. I mycket liten skala hela tiden. En skala som man faktiskt aldrig har övergett. För småskaligheten, det är den andra psykologiska faktorn bakom under. Det finns, som jag sa, 150 företagare i Anderstorp. Och det intressanta är att nästan inget av de företagen har mer än 150 anställda. Det är som om det funnits en magisk gräns. Vi ska inte bli större. Vi ska aldrig bli större. Vi ska alltid vara så små att vi känner till namnet varenda en av våra anställda, säger fabrikörerna nere. Vi ska vara som en stor familj. Man vill inte bli stor, för då går vissa värden förlorade. Samhörigheten inte minst. Så istället har man kommit på idén i Gnosjö och Anderstorp. Man förökar sig genom avknoppning. En medarbetare i ett företag kommer på en idé eller har fått en så bra kundkontakt att han tycker att varför gör jag inte det här själv? Jag hoppar av och jobbar för den här kunden själv och bildar ett eget företag. Och metallombudsmannen som jag talade med i Anderstorp, han berättade för mig att i Metall i Anderstorp så betraktade man det faktiskt som en löneförmån som nog väldigt få arbetare hade i Sverige. Att medarbetare som kom på idéer eller ville jobba extra för någonting, de fick låna maskiner och verkstad på kvällen och bara betala elektriciteten i stort sett. Därför att företagarna i Anderstorp, de säger det är mycket bättre att om någon kommer på en bra idé, att jag är god vän med den personen. Jag vill inte göra någon illa genom att strypa en begåvad medarbetare, utan jag vill hjälpa snarare. Så det leder till en tredje psykologisk iakttagelse som jag tror är väldigt viktig i Blekinge. Där kan vi kanske inte ha haft samma gemenskap. Den om samhörighetens betydelse. att man faktiskt kan känna gemenskap även om man är företagare och var och en slåss på olika eller på, kanske också på konkurrerande marknader. Arbetskonflikter är nästan ett helt okänt begrepp i Anderstorp. Vi sätter oss ner och resonerar, sa folk där nere. Vi vill ju inte såga av den gren vi sitter på, sa fackets man till mig. Förresten, sa han, de flesta av våra arbetsgivare och chefer här, det är sådana som har varit medlemmar i facket förut. Man hänger alltså ihop arbetsgivare och arbetstagare, men mer än så, man hjälper konkret utbrytarna, de nya entreprenörerna. De blir inte utfrysta som det var på bruksorterna. Om det kom en kraftfull fabrikör till en bruksort, det finns det många exempel på, så försökte brukets ledning se till att köra undan den här fribrytaren som kom in. Stämmer inte det, Erik Jansson, exempelvis i Värmland? Du har en stor erfarenhet av det. I Uddeholm var det inte nådigt att vara en egen företagare vid sidan om Uddeholm. Då konkurrerade man med löner och man konkurrerade om arbetskraften. Och Uddeholm och bruket ville ha monopol på allt detta. I Gnosjö och Anderstorp har man gjort precis tvärtom. De nya tas upp i gemenskapen. De får råd, de lotsas fram. De kommer in i de här föreningarna som finns i rikmående. Och det händer mycket, mycket sällan att de nya skäl någonting med sig eller inkräktar på de gamla företagen. Det visar sig att marknaden, kunderna räcker till för alla och nya nischer skapas ständigt. Och jag skulle kunna peka på ytterligare en faktor, fjärde psykologisk faktor i det här sammanhanget när det gäller företagsamhet. Och det handlar om moralen. Det har ännu inte skrivits en riktig avhandling vad jag vet om gudstron och helnyttighetens betydelse för den småländska entreprenörandan. Men många människor hävdar, och även forskare hävdar, att det var den här lutheranska fliten, hederligheten, som har burit upp landskapet i hög grad när det gäller företagande. En u-landsexpert sa en gång till mig, det bästa vi kunde göra var om vi lät hela u-hjälpen gå över Jönköpings län, sa han. Och vad han menar var det, att det fanns oerhört mycket frikyrkor och ideellt arbetande organisationer som faktiskt gjorde enastående insatser i tredje världen. Och jag menar att vi får inte glömma bort att en förutsättning för att företagsamhet överhuvudtaget ska få legitimitet och att de ska kunna komma in i samhället på ett bra sätt, det är att det finns en hög moral bland företagare. Finns det då andra saker än de här fyra faktorerna som hjälper till att skapa företagsamhet på landsbygden eller som kan hjälpa till? Ja, jag menar att vi har några väldigt fina saker också i Blekinge. Människors trofasthet och lojalitet. Vi vet genom statistik från SCB att frånvaron i företag på landet så att säga är oerhört låg. Den sociala kontrollen och ansvarskänslan, den är mycket utpräglad. Sådant är ju oskattbart. Medan företag som Saab Scania i min egen hemstad har en personalomsättning kanske på 20-25%, i några fall ännu mera, så kan genomsnittet för småföretagsamheten här i landet ligga kanske på ett par procent. Men också den tekniska utvecklingen just nu som den är hjälper till att göra landsbygden till den självklara plattformen för massor av småföretagsamhet. Och jag tänker givetvis på datorn. Jag ska snart själv flytta ner till Österlen. Jag ska utrusta mitt hus där nere med alla elektroniska finesser som jag kan ha. Och jag ska vara online med dem som ska ta emot det jag ska skriva. Datorn har krympt världen till vad McLuhan kallade en jordisk by, the global village. Det finns ingenting som säger att viktiga intelligensföretag måste ligga i stora städer. Framförallt inte i stora städer. Utan begåvade entreprenörer inom det här fältet, de söker sig medvetet ut på landet i bokstavlig mening. Och jag skulle tro att det är orsaken till att det har gått så snabbt och så bra för Soft Center i Ronneby. Många av dem som kommer dit tycker att Ronneby är en mildare miljö. Här har man det lugnt och ganska fridfullt. Man kan ändå jobba väldigt hårt. Med datorns hjälp, med telefax och bildskärna kopplade, med all möjlig tänkbar kommunikationsutrustning, så ser kreativa människor en ny chans att förverkliga sina drömmar. Jobba oerhört hårt, men bo idylliskt, i ren och god miljö. Jag mötte i USA en gång en dataexpert, jude, som flyttade till Israel, längtan till det egna landet så att säga. Han drev där en modern farm. Men han gav inte upp sin expertis som dataman. Utan halvtid jobbade han från Israel med sin datakunskap. Men han stod i direkt kontakt med sina gamla uppdragsgivare i USA. Och han jobbade alltså både lokalt och globalt. Det är den nya bilden av världen som vi kan se. Och vi ser precis samma tendens i Sverige. Jag känner många kollegor som driver högtekniska småföretag direkt ut på landet. Eftersom Erik sitter mitt framför mig här, Erik Jansson, riksdagsman, så tänker jag på Torsby i Värmland. Är inte fortfarande Zebrafilm en mycket framgångsrik producent av kvalitetsfilmer? De har en marknad över hela världen. De har lokaliserat sig med sin hypermoderna miljö mitt ute i skogen. Intill en landningsbana för deras eget flygplan har jag för mig. Ett, ska vi säga, intellektuellt företag med världen som skådebana lägger sig mitt ute i skogen. Det är ett bevis på att det finns idag inga gränser. Ni kan lägga er var ni vill. Hela Blekinge är fullt av sådana platser som är lika idylliska som Torsby, måste jag säga, Erik. Jag tänker på, man behöver inte vara högintellektuell, utan man kan också vara lite udda i sina tankar. Och just bara för att han sitter här, vi är nämligen gamla vänner från Centralstyrelsen i Röda Korset, Erik Jansson och jag, så kommer jag tänka på hur en idé på småföretagsamhet väcktes, och jag var själv med om den födelseprocessen, vilket var spännande, just i Torsby. Det var några pojkar som stod och tittade på att det flöt så mycket timmer på Klarälven. Och man sa, det är ju dumt att det där timmet flyter utan att det är någon som åker på det. Kunde man inte kunna hitta på någonting med timret? Det ligger där, det ska ändå användas. Och så föddes idén om flottfärder på Klarälven. Och jag var med om de första flottfärden där vi egenhändigt byggde vår flotte. Och seglade iväg till Ekshärad, tror jag. Och vi hade snaps och sill ombord. Och ingen av oss ramlade i floden, vilket var glädjande. Ty strax efter att den här idén hade blivit officiellt känd så grep givetvis myndigheterna in och skulle stoppa det här projektet. Det var Sjöfartsverket som grep in. Sjöfartsverket hade hört att en galning hade kommit på tanken att flotta turister på timmerflottar i flera dagar kanske till en hastighet av en svindlande hastighet av 2 distansminuter. Eller två knop heter det. Och därför föranstaltade Sjöfartsverket i en skrivelse att dessa flottar skulle ha såväl rening som lanterna som såna här livbojar som man kastar ut. Men det har inte hindrat att den här unge mannen fortfarande bedriver sitt flottningsföretag där uppe. Och idag kommer det turister från praktiskt taget hela världen. Och jag vet att de omsätter 1 par miljoner och så sysselsätter ganska många människor just under sommarperioden. Och detta var bara en galen idé. Vem trodde att man skulle kunna göra ett småföretag av att använda timret som de stora bolagen kastade ut i Klarälven och som skulle flottas ner till de stora skogsbruken? Stämmer historiebeskrivningen? Till och med det. Nu har det dessutom blivit det, va? Vad är det som hindrar att ni äntligen gör någonting av mitt älskade Ronnebyån? Jag vill se den första flotten som dansar ner för vattenfallet. Jag tycker ni skulle kunna göra det på Mieån, ni kan göra det på Virysån. Det finns säkert möjlighet att göra exakt samma sak här nere. Skäl idé, säger jag till alla småföretagare, det är den enklaste vägen att starta. Sen vill jag ta upp en annan sak. En ny företagsamhet måste snart kunna börja spira i anslutning till de lantbruk som ännu finns kvar. Vi måste ge svenska bönder en ny självkänsla. Jag har en teori. Svenska bönder har i lantbrukskooperationens häng ofta, jag säger inte alltid, ofta slutat att betrakta sig själva som entreprenörer, som fria företagare, utan de har mer och mer blivit som heltidsanställda tjänstemän i RLF och liknande kooperationer. De är leverantörer, punkt slut. Någon slags kvalificerade legoarbetare som jobbar och sliter utan att på något vis ha framstå som om de hade ett eget värde. I framtiden måste den ensidigheten brytas, menar jag. Vi får då se hur kring ett lantbruk i Blekinge det växer upp rader av verksamheter, precis som det en gång i historien gjorde på och kring stora gårdar. Det finns redan utbrytare som har sina egna slakterier och som säljer direkt färskvara på den egna gården. De har slutat att vara leverantörer till en stor jätte långt borta, utan tagit saken i egna händer. Jag ser framför mig lantbruk i morgondagens Blekinge som växer ut till hela företagshus. Inte minst baserade kanske på elektronik och data. Och varför inte också sömnad och konsthantverk och distinkt förädling av råvaror som sedan urminnes tider kommer från jordbruk. Här kan både män och kvinnor vara med. Och det blir en spännande sak att se alla dessa celler växa upp. Det finns en annan grej som gäller Blekinge som jag inte kan låta bli att nämna. Och som inte tillräckligt nämns i svenska debatten. Och det är att Blekinge ligger faktiskt väldigt nära en kontinent. Vad som än händer med den europeiska gemenskapen så är jag övertygad om att banden kommer bli många, många fler och mycket, mycket tätare. EG är en enorm möjlighet. Det är inte osannolikt att sett inom ramen för den här gemenskapen så kommer Blekinge som län att betraktas som något mycket nära och mycket unikt. En idyll, men fortfarande inom räckhåll för den stora kontinentens frilufts- och fritidsstörstande medborgare. Blekinge kan bli en attraktion som inte bara kommer turistindustrin till glädje, utan ökar hela sysselsättningen. Blekinge har en chans därför vi ligger nära EG. Jag är säker på att det blir så. En annan sak, och den är mera hedisk, och jag vågar inte nämna den kanske Camilla. Och det är att man måste ju inte alltid bli högindustrialiserad. Man skulle kunna tänka sig att Blekinge också slog vakt om att inte vara i täten för en viss sorts industrialisering. Utan slog vakt om alla de underbara värden som finns i form av idyll, brist på trängsel och så vidare. Att idyllen fortfarande fick vara en magnet för en viss sorts människor som här kunde känna frihet och skapande lust. Och här skulle jag ett ögonblick också vill jag stanna vid massmediernas betydelse. När vi talar om företagsamhetens villkor och när vi talar om ett läns ekonomiska utveckling så talar vi ofta bara om det materiella innehållet. Vi ser företag som växer, vi ser jobb som skapas och så vidare, så vidare. Vi talar pengar, vi älskar att tala teknik. Jag tror att vi måste tala mycket mer kultur. Och där har massmedierna ett tungt ansvar att bidra till själva grundatmosfären i det kultursamhälle som vi ändå vill att ett län ska vara. Det är viktigt, menar jag, att inte minst tidningarna tar på sig en skyldighet att hålla mycket hög klass på bevakning av kultur och näringsliv och politik. Det är viktigt att massmedierna presenterar en helhetsbild av tillvaron och inte bara fragment. Det finns nu ett mode att vi uppmärksammar alla förändringar när det gäller arbetslöshet och när det gäller industriell utveckling och miljöutsläpp och så vidare. Men vi ser sällan journalister som försöker ge totaliteten och tala om för människorna att vi lever inte bara av BNP utan vi lever också av böcker, av konst, av musik. Och där är det viktigt att massmedierna ser sin uppgift att vara med och verka. Massmedierna blir lätt negativa. I mina ögon är massmedierna en del av den gemensamma värderingsgrunden som vi står på och som speglas i skola och kultur och så vidare. Därför kan massmedia aldrig ställa sig vid sidan av den här grundvärderingen. Vi ska vara kritiska, observanta, konstruktiva och fränt granskande. Men i grunden måste vi försöka vara goda medborgare i samma samfällighet. Hur lång tid? Hur mycket har jag hållit på? Är det någon som kan tala om det? Jag har ingen tid. Herregud, du vet inte vad du lovar. Jag får bara kort då bara säga några ord om den sorts människa som jag egentligen hela tiden talat om. Och det är den individuella företagaren. För om vi ska tala om att skapa en rik småföretagsamhet, en mångfald inom industrin och så vidare, så måste vi också se vad det är för sorts människor det handlar om. Och de är ofta besvärliga, de här människorna. Det här finns vetenskapligt belagt. En forskare i USA som jag träffade för många år sedan berättade och beskrev, nu börjar publiken gå det illa, jag hoppas ni är på väg att starta en småföretag. En forskare beskrev småföretagaren som a marginal man. Och med det menades att småföretagaren ofta är en person i marginalen. En udda kille eller udda tjej som gärna går sina egna vägar. Och det är en man som längtar, eller en kvinna som längtar bort från grupptrycket, som gärna vill ta saker och ting i egna händer. Det behöver inte vara personer som är särskilt briljanta när det gäller att visa upp betyg från skolarbete och så vidare. Utan de kan ofta känna sig rastlösa i en formell och formaliserad miljö. Det är människor som inte vill ta order utan gärna vill ge order själv i så fall. Det är människor som har lite grann äventyrslust och så vidare. Det är människor som dessutom inte litar på överheten, vilket gör det komplicerat när de ska konfronteras med denna överhet. Och den finns överallt i Sverige, överheten alltså. Och då är frågan det. Behöver vi sådana här personer? Vill vi ha dem och få dem egentligen plats i vårt samhälle numera? Och jag menar att det där är tveksamt. Jag är inte säker på att de får den plats de borde ha i det här genomorganiserade samhället. Vi har mycket lättare för att kategorisera människor med hjälp av anställningsformulär och så vidare. Det är mycket svårare att beskriva människor när det gäller skapande lust, energi och dådkraft och påhittighet och sådana termer. Vi har en misstänksamhet i det svenska samhället mot särlingar. Ungefär som vissa ryggmärgsreaktioner nu utlöses. Då vi möter turkar, assyrier och till och med hedervärda hjärna som finnar. Det är sjöbosyndromet som hela tiden spökar. Lika lite som Sjöbo kan acceptera flyktingar så finns det många samhällen som vill acceptera de här udda figurerna som ofta ställer till det för sig och med sina idéer. Som talar så konstigt och har sån egendomlig arbetstid kanske. Men jag menar att vi måste lära oss att försöka hitta en form att umgås med företagare. Ge en signal till alla ungdomar och även andra att det är rätt att vara företagare. Det är lika tillåtet att vara företagare som att vara byråchef eller vara riksdagsman eller vara arbetare vid ett band eller vara affärsman i en detaljhandel. Det finns inga skolor som kan lära detta. Det finns ingen utbildning som är självklar när det gäller genialitet. Men jag läste i en artikel i Svenska Dagbladet att man hade hittat bland kreativa människor som sätter igång företag vad man kallar för ångestmolekyl. Forskarna har kommit underfund med att de här människorna som skapar företag, som är uppfinnare, de är drivna av en inre ångest kan man säga. Det låter väldigt allvarligt, men det fina är att få de utlopp för sitt skapande lust så försvinner ångesten. Och då blir de nyttiga för hela samhället. Och det är viktigt att vi inte slår ner när sådana här människor i skogen. Jag har ett citat av Henry Miller. Han skrev så här: vi slaktar varje dag våra bästa impulser. Det är därför det hugger till i oss när vi läser rader skrivna av en mästares hand och känner igen dem som våra egna. Som de späda skott som vi kvävde därför att vi saknade kraft att tro på vår egen förmåga. På våra egna sannings- och skönhetskriterier. Varje människa, skriver Henry Miller, mäktar uttala djupa sanningar när hon blir lugn, när hon får vara lugn, när hon blir förtvivlat ärlig mot sig själv. Vi människor öser ur samma källa. Det vilar ingen mystik över tingens uppkomst. Vi är alla en del av skapelsen. Vi är alla kungar, diktare och musiker. Och vi behöver bara öppna oss. Bara upptäcka det som redan finns hos oss. Vad han beskriver, Henry Miller, är den skapande entreprenören, småföretagaren. Det är väldigt högtidliga ord, jag vet det. Men innerst inne är nästan alla skapelseprocesser ungefär de samma. Och nu ska jag inte bli mer allvarlig så här. Jag ska berätta den historia jag alltid drar när jag träffar människor som vill lyssna på småföretagsamhet. Och då återknyter jag till vad Camilla sa. Jag är Mr. Trend i Veckans Affärer. Ett uppdrag som numera gestaltar sig i formen av ett litet småföretag som heter Mr. Trend Unlimited Incorporation AB. För att göra det riktigt svårt. Jag fick det där uppdraget, fast ingen trodde att jag skulle klara det så att säga. Som Buster von Platen sa det att du kan beskriva den där spalten tills jag hittar någon som kan skriva. Och det var 1965 och sen dess har jag skrivit 1100 kurserier. Ett varje vecka oavbrutet sedan då, så lång tid tillbaka. I det första numret hade jag lite bråttom och jag var tvungen att knycka material. Som jag sa så gör småföretagare det. Och jag fick tag på en historia som en person i gamla tändsticksbolaget berättade för mig. Och det var en engelsk historia. Och ni ska följa noga med i turerna här. Det handlar om ett företag där chefen skulle gifta sig. Och alla de 15 000 anställda bestämde sig solidariskt att man skulle samla till en gåva till chefen och hans brud. Det var dock ingen som ville ta i det. Det var ett tungt arbete att hålla på att samla in pengar. Så att man utsåg en ung vaktmästare att ta hand om det hela. Man visste inte riktigt vad man skulle ha honom till. Han samlade, gick då runt och samlade in vad som motsvarade i den tidens pengar. 2,75. Det motsvarade kostnaden för paket cigaretter på den tiden. Det fick han av varje anställd. Sen gick den unge mannen till traktens tobakshandlare och beställde 15 000 paket av ett visst märke som just i dagarna hade börjat lanseras och som därför i varje förpackning tillhandahöll en gåvokupong. Samlade man kuponger ur de här paketen så fick man av märkesfabrikanter en present och den presenten blev finare ju fler kuponger man samlat. Vaktmästaren han gick nu hem till sin lilla enrummare där han tillsammans med sin fästmö öppnade varje paket. Han sände in 15 000 kuponger till fabriken. Man blev ju glatt överraskad över denna oerhörda popularitet för det nylanserade märket. Och man bestämde sig för att skänka den här unge storrökaren den finaste present man kunde komma på. Ett magnifikt sätt bordsilver i elegant förpackning. Den här gåvan kom att överräckas till chefen och hans nyblivna på bröllopsdagen. De blev mycket glada. Samtidigt så gick den unge vaktmästaren runt i fabriken och gav varje anställd ett paket cigaretter. Det vill säga full återbetalning av det värde som de hade bidragit med i insamlingen. När chefen hörde talas om den här geniala transaktionen så insåg han ju att företaget inte hade sett att man hade en verklig entreprenör anställd. Så att han sände bud efter honom, för det var ju dags att sätta in honom på Cambridge eller någon skola och få lite ordning på honom. Och då fick han beskedet att den unge vaktmästaren var på semester. Det visade sig nämligen att tobakshandlaren som hade fått den här stora ordern, han hade gett den unge mannen en bonus på 2200 kronor. Och med de pengarna i handen hade han bjudit sig och sin fästmö på en resa till Riviera. Detta var ett exempel på hur man kan skapa småföretagsamhet. Tack så mycket.